Hej, det är gott att få mötas och få fira gudstjänst tillsammans. Och nu har vi så här för predikan att vi har papper som prasslar lite gott under gudstjänsten. Och de finns på tre olika språk, på engelska, persiska och karen. Och känner du att du skulle vilja ha lite hjälp med något av de språken, så finns det några papper kvar där ute. Eller så får du kika med någon som kanske sitter i närheten av dig. Och så gör vi för att vi alla ska kunna förstå så mycket som möjligt av gudstjänsten. Jag och min fru, vi tycker om att köpa saker på Blocket. Så vi surfar gärna in där och håller koll på vad som finns. Igår köpte vi en soffa genom den. Perfekt. Något som finns, det finns väldigt mycket av på Blocket, det är träningsmaskiner. Och balansbrädor och olika liksom saker för att hålla sig igång. Cross trainer och allt vad det heter. Det finns massor. Speciellt kommer man ut efter jul och efter nyår. När nyårslöftet har liksom gått i kras. Då är det massa olika löpande och annat man kan köpa billigt. Och nu ska vi inte göra någon sån här handuppräckning. Men kanske att det är några av er som också har ett jättebra träningsredskap i garderoben. Eller i källaren, eller som klädställning, eller som liksom torkanordning, eller vad det nu kan vara. Visst, jag har sett din hand, så att säga. Det var någon som redan erkände på en gång. Och riktigt fina längdskidor, de gör ju inte automatiskt att du får bättre kondition liksom, och håller igång, utan du måste ju använda dem. Det behövs lite snö också, vilket kan vara trix här. Och bra löpskor. Dyra grejer gör ju inte automatiskt liksom att du håller igång. För du måste ju ta på dig dem och gå ut. Och en crosstrainer ger dig ju inte bra kondis om den bara står ihopfälld någonstans. Utan det behövs att man använder de här grejerna. Men alla de här olika träningsredskapen, allt vad det nu kan vara, de är ju jättebra. Men de förutsätter som sagt att man bara använder dem. Annars så hjälper de inte så mycket. Men de finns där beredda på oss när vi tar tillvara på dem. Jag kan tänka mig att det är fler än en som har ett gymkort eller ett årskort på badet i plånboken. Men det liksom har inte använts så mycket. Och då gör det ju inte så stor skillnad. Och jag tänker att när Paulus skriver till Timoteus här, så är han inne på de här sakerna. Vad man har fått och vad man gör med det man har fått. Och vi är inne nu att vi läser Timoteus breven. Och det är Paulus som skriver till Timoteus. Den gamle vane ledaren skriver till den unge nya ledaren. Nye pastorn. Och han skriver om vad Timoteus har fått från Gud redan och vad han ska göra med det. Och nu när jag predikar så kommer jag börja så. Jag börjar med det Paulus räknar upp som Gud har gett Timoteus. Det som finns där. Och sen så kommer jag gå in på vad gör vi då med det som Gud har gett? Och vad ska Timoteus göra med det Gud redan har gett? Och Paulus gör ju här så en skillnad mellan vad som är Guds ansvar att ge och vad som är vårt ansvar med det han har gett. Och den här skillnaden är jätteviktig. Vad är det Gud gör och vad är det vi gör som kristna? Blandar vi ihop det där, då kan det bli väldigt knasigt på många sätt. Så, för det första så har Gud gett sin ande. Det står att Gud har gett sin ande till Timoteus. Vilken ande? Jo, kraftens, kärleken och självbesinningens ande. Kraft, kärlek och självbehärskning, självbesinnelse. Det har liksom Timoteus fått genom anden. Och varför räknar Paulus upp de där tre sakerna? Jag tänker så här att de handlar om lite olika saker. Kärlekens ande, att Timoteus fått kärlek genom anden, det är ju drivkraften. Alltså varför gör man en viss sak? Kärleken ska vara drivkraften. Och den drivkraften kan vi få av Gud, kärlek. Men Timoteus, han hade ju ett uppdrag. Och det räcker ju inte med att ha rätt drivkraft för att klara av ett uppdrag. Man måste ju också ha förmågan och kraften till att göra det. Och därför så tänker jag det står att det är kraftens ande. Vi har fått förmågan att göra det där uppdraget som vi har fått från Gud. Men rätt drivkraft och rätt förmåga räcker inte heller för att klara av en uppgift. Om det ska funka i längden så behövs också karaktär. Rätt attityder, att man lever som man lär. Därför kanske så säger Paulus att det är självbesinningens ande. Och att Timoteus genom det kan få kraft och hjälp att leva på det sätt som han predikar. Och ta hand om sig själv. Så Gud har gett sin ande. Och sen säger Paulus att Gud har gett en nådegåva till Timoteus. Och här har en bild på eld som ni ser bakom mig. Och det är för att elden är ofta en symbol för det som vi kallar de andliga nådegåvorna. Och när vi pratar om det här, vad är det nådegåva står för i det här sammanhanget? Så tror jag att det snarare är det vi brukar kalla i Bibeln för en tjänstegåva. Det vill säga Timoteus kallas att vara en ledare eller vara en förkunnare. Så vi ska tänka ordet nådegåva här i en bred bemärkelse. Det Gud har gett oss, om det är tungotal, profetia eller gästfrihet som räknas upp som en sån här gåva. Eller administrativ gåva eller gåvan att prata med folk eller ta kontakt med nya människor eller vad det kan vara. Det är en lång lista, en lång, lång lista med massa olika saker som Gud vill ge oss. Och här skriver Paulus att det har han redan gett till Timoteus. Det finns där. Och det får liksom Timoteus vila i. Ett viktigt ord från Bibeln när man pratar om nådegåvor, det är från första Korinterbrevet 12 och vers 3. Nej, inte vers 3, det är en annan vers. Ni får hitta den själv. Det står så här: hos var och en uppenbaras i anden så att det blir till nytta. Hos var och en uppenbaras i anden så att det blir till nytta. Och det säger mig ett par olika saker. För det första, alla har fått en nådegåva, en gåva från den helige ande. Hos var och en. Vi är alla inkluderade. Alla har fått något. Men alla har inte fått samma sak. Vi har fått olika gåvor, olika förmågor, olika talanger, olika saker. Och det var tänkt så. Det är så det ska vara. Det gör att vi inte behöver jämföra oss och tänka, oho, den där har ju fått den gåvan eller den har ju fått den talangen. Det borde jag ju ha fått. Det hade varit mycket bättre. Och kanske började Timoteus tänka så att oj, det skulle gå mycket bättre i min församling. Det skulle gå mycket bättre för mig om jag kunde göra som den. Om jag kunde det där. Om jag hade den gåvan. Och så får Paulus då kanske påminna. Nej, nej, nej. Du har fått en nådegåva. Det är det du behöver. Och jag tror Gud är tillräckligt klok för att ge dig och mig det vi behöver i våra liv. För det fjärde, eller den tredje delen här. Gud har gett kraft, står det. Han har gett oss den kraft som Timoteus behöver för att göra sitt uppdrag. Och det står till och med i Bibeln att samma ande, samma kraft som uppväckte Jesus från de döda finns nu i oss. Och om vi tänker att det var genom den heliga ande som hela jorden skapades, och så tror vi nu då att anden bor i oss. Vilken kraft! Och så kan vi ju ändå känna oss helt kraftlösa och orkeslösa. Och kanske var det precis det som Timoteus kände sig som. Och så fick han påminnas om att någon har gett kraft. Gud har gett honom kraft. Vet du, det är en lång lista, så det är bara att köra på här. För Gud har gett mycket, vet ni. Och det står att Gud har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Gud har räddat, tagit vår hand, dragit oss upp. Och bilden som ni ser, tänker jag, är någon som är i havet, vågorna går. Och så kommer livräddaren, sträcker ner sin hand och tar upp personen och får sätta den på fast mark. Äntligen är man räddad. Och det säger Paulus, det har Gud gjort. Här står inte Gud ska eller Gud håller på, utan alla de här grejerna som Paulus räknar upp har redan Gud gjort. Så står det, liksom det, så händer det i texten. Det är någonting att vila mot. Gud har räddat. Och Gud har kallat. Att kalla på någon, det är att ropa någons namn och säga kom nu. Och det har Gud gjort. Och medan vi här i församlingen kämpar ganska ofta med att lära oss alla namn och uttala alla namn rätt. Och det kan vara trixigt, för någon är ett karens namn svårt att uttala, för någon annan är ett persiskt namn jättekrångligt, och för någon annan så är ett svenskt namn nästan omöjligt. Och Gud kan alla våra namn och säger våra namn och kom och kallar oss till sig. Han vill ha oss nära. Han kallar oss inte ut och så här, stick nu, ut på uppdraget. Han säger, kom till mig. Och det har Gud gjort med Timoteus och med oss andra. Och Gud har skänkt sin nåd, står det också. Han har gett sig sin nåd, gåvan, hans kärlek som vi får gratis. Det har han gett. Det är hos oss. Det är, och det gav han till Timoteus. Och det vill Paulus påminna om. Det viktigaste och det mest grundläggande, det fortsätter alltid Paulus att säga. Och det står att Gud har utplånat döden. Och bilden där ska symbolisera hur Jesus uppstår från de döda och går ut ur graven och möter livet. Så kanske det inte känns att Gud har utplånat döden. Vi lever ju med döden som en verklighet. Men i det stora perspektivet, i Guds perspektiv, så har han redan vunnit. Det finns ett evigt liv, det finns ett hopp. Gud har redan vunnit. Och med Gud är det så att Gud har inte bara utplånat döden eller tagit bort liksom ondskan eller håller på med det, utan han ersätter det, döden, det dåliga, med något gott. Och så säger Paulus, Gud har gett oss liv och ljus. Kristen tro handlar inte bara om liksom att välja bort det dåliga, att vi slipper det mörka. För då blir det bara tomt. Om man tar bort någonting, då blir det liksom tomrum. Och tomrummet direkt fyller Gud med sitt liv och sitt ljus. Det här är det som Gud redan har gjort, som Paulus påminner Timoteus om. Och då kommer vi in på nästa del. Vad ska Timoteus göra med allt detta? Vad får det här för konsekvenser nu då? Och då står det bland annat att Timoteus ska blåsa liv i sin nådegåva. Gud har gett något, och det ska Timoteus blåsa liv i. Och om du lyssnade noga på den engelska översättningen så stod det, så var det fan into flame. Och det handlar alltså om eld, om man går liksom på grundskriften och kollar, så handlar det om att hålla elden vid liv. Och här Margareta har byggt upp en eld för oss. Några kanske var oroliga att hon skulle liksom sätta eld på riktigt här. Men då hade ju hela talarstolen strukit med, så att det fick bli en symbolisk fin eld här. Och ibland så kan det kännas enkelt att hålla en eld igång. Och ibland kan det vara jättesvårt om man har surved och är ute i skogen och det blåser och är krångligt. Och Gud har ju då gett sin ande till Timoteus, det är det Paulus menar. Men Timoteus måste vara varsam med denna eld han har fått och ta hand om den och se till att det fortsätter att liksom göra effekt och bli ett uttryck i hans liv. Det Gud ger oss har vi alltså en förmåga och ett ansvar för att ta hand om. Han ger oss en cross-trainer och så är det upp till oss om vi vill använda den, så att säga. För att återknyta till inledningen. Och vi får blåsa liv in i elden, säger Paulus. Så att det blir till nytta. Så att liksom elden värmer oss och värmer andra. Och hur gör man det då? I den här bilden. Hur blåser jag liv i det Gud har gett till mig? Det första och viktigaste, tänker jag, det är ju att försöka våga använda det Gud har gett oss. Om du har fått en gåva, en talang, och vilket slag det än må vara, så gäller det ju att använda den. Ibland blir det jättebra, ibland blir det kanske inte alls som man vill. Men vi behöver använda det vi har fått. Och jag tror, precis som Margareta var inne på det, att hon visste att det här var en pagodeld. Det hade hon lärt sig på scouterna. Det var några år sedan du lärde dig det, antar jag. Och det satt kvar fortfarande. Och hur ska vi lära oss att ta hand om den nådegåva som Gud ger oss? Jo, det är ju tillsammans med andra som har kanske gått lite längre, varit med lite mer. Så om du söker eller vill leva än mer i det som är kanske tungotal eller det profetiska eller att be för sjuka eller vad det kan vara, sök dig till dem, till någon som du tror lever i det, och lär dig hur man ska göra och hur man kan göra och hur det fungerar. Det tror jag är vägen, och där har vi alla någonting att ge. Jag tror vi alla har liksom förstått någonting och som vi kan ge till någon annan. Så låt oss ta tillvara på varandras erfarenheter. För det är dumt om, för att vara kvar i den här eldliknelsen och den lilla scouten, om varje barn ska upptäcka själv hur man gör upp eld och upptäcka själv att, liksom, att elden är farlig. Nej, men det berättar man ju. Ser man ju till att det är en kunskap man ger vidare. Så ge kunskapen och erfarenheten vidare och ta till dig från andra. Då tror jag att vi kan blåsa liv i elden. För det andra så ska Timoteus inte skämmas för evangeliet. Inte dölja nåden och vittnesbördet om det Jesus har gjort. Det här betyder inte, tänker jag, att vi alltid vid alla tillfällen ska skrika ut vår tro. Att vi alltid ska liksom trycka upp vår tro på alla vid varje tillfälle. Det är inte poängen. Men poängen är att vi inte ska dölja det hela tiden. Och varför inte? Varför behöver vi inte skämmas? Varför behövde inte Timoteus skämmas för evangeliet om Jesus? Jo, det är för att evangeliet om Jesus håller. Det är på riktigt. Det funkar. Det levererar. Så att vi inte behöver skämmas handlar inte om att vi ska bli en viss typ av frimodig människa eller vara modig och våga prata med vem som helst. Det är mycket djupare än så. För det handlar om att Jesus är på riktigt. Och därför så kan vi vara trygga med det. Tillräckligt trygga för att kanske dela det med någon. Eller stå upp för det på det sätt som passar oss. Och för det tredje ska Timoteus göra någonting som känns lite märkligt. Timoteus ska lida för evangeliet. Han ska lida. Varför då? Varför ska det vara jobbigt för? Det låter ju märkligt. Och ska man söka lidandet då? Det låter ju nästan så. Jag tror inte att det är Paulus poäng. Och i det samhälle som Timoteus levde i den stad och församling som han levde i, så var det lidande. Det hängde liksom ihop. Blev man kristen så fick man problem. Och då menar ju Paulus, då får du ta de problemen. Då får du ta det lidandet. Då får du ta de negativa effekterna av att du följer Jesus. De är ju inte i fokus och de ska vi inte söka. Men om de kommer så ska vi inte vara rädda för dem. Så ska inte Timoteus vara rädd för det, menar Paulus. Och sen så har han en lång utläggning om Jesus och den nåd vi har fått från honom. För det är liksom källan till hur man kan stå ut med det som är ett lidande, vad det nu kan vara. Så vi ska alltså vara beredda att ta konsekvenserna av att följa Jesus. Inte söka de negativa konsekvenserna. Det är en skillnad. Så Guds ansvar, det är att rädda oss, säger den här texten. Att ställa oss på torr mark igen. Att göra det för oss som vi inte kan på egen hand. Det gör Gud. Och det har Gud gjort. Det är på Guds ansvar. Det är inte du som ska rädda dig själv. Det är inte du som ska frälsa din vän. Det är Guds ansvar. Och vårt ansvar blir att inte gömma evangeliet. Att inte skämmas för det. Att våga ge uttryck för det Gud har gjort. Och blandar vi ihop de här ansvaren så blir det krångligt. Det blir tungt att tänka att vi ska rädda oss själva. Och att det är vi som ska liksom göra det Jesus har gjort. Och om vi tänker att det är Jesus som ska presentera budskapet för alla andra, så är risken att det inte händer så mycket. För han har gett det förtroendet till dig och till mig. Det är Guds ansvar att ge oss sitt liv. Så att vi kan leva med honom. Det är han som har dött på korset. Det är redan klart. Och då blir det vårt ansvar, enligt den här texten, att ta de negativa konsekvenserna som kan hända om det behövs. Och då får vi liksom kraften för det. Och det är Guds ansvar att ge oss andens eld. Ge oss den helige ande. Det ligger inte på dig. Det ligger på honom. Och det har han gjort. Gud är den som fixar det. Och när det kommer till profetiska hälsningar och tungotal och helande och olika under och allt det där, det är Guds grej. Han fixar sånt. Det är hans uppgift. Om vi ber om det och det inte händer, det är hans del. Och vårt ansvar är att hålla elden levande. Att göra det vi kan, vilket är ganska lite i sammanhanget då, men det blir ändå viktigt. Att se till att den här elden tar sig. Ge förutsättningar så att anden får göra det anden vill i våra liv och i andras liv. Och än en gång, blandar vi ihop det så blir det inget bra. Om vi tänker att det är vårt ansvar med nådegåvorna, att det är vårt ansvar att få till undrarna, då kommer vi kämpa ihjäl oss till ingen nytta. Och om vi tänker att det är Guds ansvar att hålla det igång i våra liv, så kommer det bli som ett par liksom fina löpskor från Nike som bara ligger i garderoben till ingen nytta. Vi behöver använda det. Jag tycker det var härligt att blåsbälgen var med här i det Margareta sa tidigare i gudstjänsten. För ibland blir det ju jobbigt att hålla elden vid liv om man ska blåsa själv. Och då tänker jag, kan blåsbälgen, kan det vara församlingsgemenskapen? Alltså när du inte orkar blåsa längre och känner jag får inte fart på det här. Elden tar sig inte. Då har vi en hel gemenskap som blåser. Då hjälps vi åt. Vi behöver inte göra allt det på egen hand. Så Gud har gett massa saker, vill Paulus påminna Timoteus om och dig och mig om. Nu är det liksom på något sätt givet oss, Och vad gör vi med det? Lev med den frågan själv. Hur kan du blåsa liv i det Gud har gett dig? Vilka negativa konsekvenser får du liksom acceptera i ditt liv av att följa Jesus om du gör det? Och vad gör vi med budskapet om Guds räddning? Kanske är det för dig att ta emot det för första gången och säga, men det här vill jag tro. Eller så handlar det om att fortsätta med det och ge det vidare. Snart ska vi ha en stund av bön och olika bönstationer. Men innan det så vill jag be en bön utifrån den här predikan tillsammans med er. Så vi ber. Gud, du ser hur vår vardag har en tendens att bara snurra på. Allt går fort och man springer från den ena grejen till den andra. Eller så har man en väldigt lugn vardag där allt händer som det brukar. Men hjälp oss att lyfta blicken från det som är vår vardagslunk eller vardagsstress. Och se allt det goda du har gett oss. Tack att du har gett oss din ande. Du har gett oss dina gåvor. Du har gett oss kraft. Du har räddat oss och kallat oss och gett oss din nåd. Du har utplanat döden och gett oss liv. Hjälp oss att se det. Och hjälp oss att ta tillvara på det. Hjälp oss att inte gömma din nåd. Hjälp oss att blåsa liv i det goda du har gett oss. Och hjälp oss att vara beredd på att ta de negativa konsekvenserna av vad det är att följa dig. Tack för din nåd. Amen.